Det är tisdag, klockan är 7 och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Amerikanerna trodde att de var säkra efter att ha klarat första brittiska musikvågen. Men då visste de inte att hårdrocken stod vid dörren. Reverb bjuder dig på brittisk hårdrock.
Reverb är programmet som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet. Don't try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Cause we get around. They do look awful cold. Everybody die before I get old. The Who med My Generation. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Där vi idag kör rocktema och då framförallt 70-talsrocken kan man väl säga. Vi som sitter här i studion idag, det är som vanligt jag och Olof.
Det är jag, Viktor.
Och det är jag, Emil Genfors.
Välkommen Emil, du är en gäst här i studion och du är här i egenskap av satanist och att du diggar Black Sabbath.
Ja, satanist vet jag inte, men Sabbath gillar jag ju och Zeppelin främst då.
Så satanist och Black Sabbath går inte hand i hand?
Inte riktigt, vi kan diskutera det sen kanske.
Ja, exakt. Exakt. Nej men det här var ju The Who och de var ju lite del av
Ja, vi kanske ska berätta vad vi menade innan förresten. Med invasionerna och vågorna och vad det var.
Exakt. Ja, invasionerna, det var ju musikinvasioner av Amerika som skedde under 60- och 70-talet. Den första invasionen var ju då Beatles som verkligen stod i centrum och ledde. Och även Rolling Stones och The Kings. Så vi har ju faktiskt kört ett sånt program för några flera veckor sedan.
Ja, det var säkert en månad sedan i alla fall.
Men det kom ju... Sen så blev det lite tyst. Engelsk musik försvann lite under den här psykedeliska eran i slutet av 60-talet.
Mycket The Doors och Jimi Hendrix och...
Exakt. Amerikanska artister tog tillbaka tronen på något sätt. Men i början av 70-talet så kom ju de här nya rockiga hårdrocksartisterna. The Who är helt klart räknas till dem.
Was supposed to be a reflection of what the audience was feeling. If it worked, if The Who was successful, it was against all fucking odds. We were horrible, ugly, noisy, scruffy, arrogant, intimidating, inconsiderate bunch of arseholes. We became successful. I think we became successful because that's what the audience were like too.
Ja, och vi hörde The Seeker med The Who, och nu efteråt så hörde vi en intervju med
Peter Townshend, gitarristen i The Who, han snackar lite om varför, eller han förstod inte hur de kunde bli kända riktigt. I och med att han tyckte att de var fula,
otrevliga, olyssade.
Vad sa du?
Bullriga.
Han sa inte att han tyckte de var dåliga, för att de var ju inte dåliga, de var ju faktiskt väldigt musikaliska. Men han menar väl också att publiken var lite sån, det var, fanns en litet behov av lite bad guys liksom.
Ja, det var ju rätt så snällt innan kan man väl säga, eller förhållandevis.
Förhållandevis. Många hade väl sagt dött under 60-talet i droger och så, men The Who hade helt klart lite av den här punkattityden som skulle bli det här skit i vilket som skulle komma sen under 70-talet.
Det är det som jag tycker är lite intressant med The Who också, att de är liksom inte bara fokus på musiken utan det är budskap och lite livsstil också. Lite punkigt.
Ja, verkligen. Det märks ju också. De var ju rätt så kända för att vara lite vilda på scen, förstöra instrument och allt möjligt. Det började egentligen av ett misstag när Peter Townshend råkade slå sin gitarr i taket på en av deras spelningar och bröt halsen på den. Det här var så uppskattat av publiken att han sen förstörde hela gitarren och tog på sig en ny och fortsatte och körde klart giget liksom. Men på nästa konsert så kom det mycket mer människor och de ville ju verkligen att han skulle liksom ville se honom förstöra ett nytt instrument. Men när han inte ville göra det så fick deras trummis istället gå in, Keith Moon, gå in och förstöra sitt trumset.
Radio AF 99,1.
The Who med Bargain.
Fet låt.
Ja, riktigt bra faktiskt.
Från deras Who's Next. Lite okänd låt faktiskt, för att denna Who's Next då, jag vet inte, den kom 71. Rätt känd, den börjar med Barbara Riley som alla känner till så här. Riktigt skön låt också, men denna tycker jag är väl så skön, men kommer direkt efter, så den kanske har blivit lite så,
lite bortglömd liksom. Man hör först en skitbra låt och sen kommer en bra låt till.
Ja.
Men ja.
Så Reverb ger er liksom allt. Ja, whatever. Heter ja, The Who. Emil, vad säger du om dem? Är det något favoritband?
Inte ett favoritband, men väl ett band som jag har lyssnat väldigt mycket på. Och Barbara Riley, som du säger, är min favoritlåt.
Mm. Så du är en av dem.
Absolut.
Det var, som man säger, de var ju lite tidigare. The Who spelar ju faktiskt på Woodstock.
Mm.
Så att de var ju kanske, man kan säga att de var lite före den här andra vågen. Och inte, då kanske inte räknas in riktigt heller till den tyngsta hardrocksbanden i England. Men skulle ändå vilja säga att liksom, det är steget mellan Beatles, Rolling Stones och det som vi senare kommer att lyssna på.
Ja, absolut.
Och man kanske kan nämna trummisen. Du nämnde ju trummisen också.
Keith Moon.
Ja, han var en, jag tror inte det finns någon trummis, rocktrummis där ute som inte känner till Keith Moon. För han var verkligen en pionjär. Han var känd för att slå på allting samtidigt. Och det är väldigt kul att kolla på honom på YouTube, för han kör ashårt. Tyvärr så dog han lite för tidigt. Redan 78. Så att det bandet var verkligen i deras, på deras höjdpunkt. Han dog, han drack för mycket och dog i sina egna spyor.
Han var inte den första som har gjort heller.
Rock'n'roll-döden.
Exakt, han skulle absolut inte bli den sista. Det finns en liten rolig anekdot. Han brukar ju förstöra sina trummor. Och detta ledde till att Townshend, gitarristen, fick hörselproblem. Det var nämligen så att utan att säga till resten av bandet en spelning, så fyllde Keith Moon sina trummor med sprängmedel. Han mutade en av vakterna på scenen för att smuggla in detta, och sprängde då utan att förvarna sina trummor, vilket de blev sura för.
It's cool, it's groovy, it's number one, the Led Zeppelin.
Yeah.
och kolla in våra tävlingar. www.radioaf.se.
Det här är Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Jag är med och sänder Svingsen varje torsdag klockan 15.30 till 16. Och då får ni lite information om vad som händer vid Lunds universitet, men också möjlighet att ställa frågor direkt till universitetsledningen, så antingen jag är här eller någon annan från universitetsledningen. Välkommen.
To the gates of hell, as we make our way to heaven through the Nazi line.
Vill du inte ha en massa pop och disco i din radio, utan ren, skön, hårdrock, punk och metal är en rockprogram för dig. Varje tisdag bjuder vi på de senaste skivorna, tuffaste bandintervjuerna och de absolut tyngsta artisterna. Så lyssna ikväll klockan 9 på Radio AF 99,1.
Du lyssnar på Radio AF
99,1. We'll be right back.
Song Remains the Same med Led Zeppelin.
Precis.
Ja, riktigt bra låt. Var ju egentligen tänkt att vara overtyr, helt utan någon sång, på deras skiva Houses of the Holy. Men sen så la Robert Plant på text och ja, det var ni hör idag.
Det blev historia som sagt. Led Zeppelin är ju verkligen, räknas ju, man får ändå säga, kungarna av 70-talet och den engelska hårdrocken. De är väl inte någon som kan, vad säger man, hålla ett ljus mot dem, eller vad är uttrycket? Astrundvikt. Ja. Heter det i alla fall. De är väl störst, eller vad säger du, Emil?
De är störst. De har släppt tillräckligt mycket för att kunna bli det. Och de har belönats med Polarpriset här också, 2006. Om det nu säger något. De har sålt cirka 300 miljoner album. Ja, det säger väl det mesta. Ja,
det, starkt jobbat.
Det är riktigt sjukt. Du nämnde under låten också att det var ganska otroligt. De släppte sina fyra första album på 3 år.
Eller? Ja, det är kanske 2 år egentligen. 2,5-3 år. Väldigt anmärkningsvärt. De första 4 albumen som heter Led Zeppelin. Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 och så vidare. Och det är ju de mest kända.
De hade inte tid att komma på namn på dem för att de kom så snabbt.
Turnerade mycket, skrev mycket och spelade in mycket. Hade inte tid att komma på namn.
Nej, nej. Det bestod ju av, man kanske ska säga det, det är ju Robert Plant på sångare.
Mm.
Jimmy Page, gitarrist. Bonham, John Bonham på trummor och Sean Paul Jones på ja, bas och percussion och sånt. Och alla var ju genier inom sin genre, menar jag.
Mm, ja, verkligen. Vi kanske ska berätta någonting om hur de skapades. För de skapades ju egentligen ur ett annat band, kan man säga.
Precis, The Yardbirds.
Mm. Jimmy Page gick ju med i Yardbirds för att spela bas, var det väl från början?
Ja,
ja, det stämmer.
Ja. Och, men sen så hoppade deras dåvarande basist av, eller någonting i den stilen. Så han började spela gitarr. Men helt plötsligt så bestämde sig bandet för att splittras. Men de hade fortfarande några en turné kvar i Skandinavien, tror jag det var.
Danmark, vad fan?
Ja, det är mycket möjligt. Men så Jimmy Page fick typ ansvar för att sätta ihop ett band och liksom avsluta turnén. Och sen kunde de lösas upp.
Det är lite konstigt att Jimmy Page hade varit där minst och fick detta ansvaret, men...
Ja, precis. Men han lyckades bra. Han fick ihop ett skönt gäng och de slutförde turnén.
Och detta band han fick ihop var ju då Led Zeppelin. Det var en liten anekdot. Var det du som berättade den, hur de fick sitt namn Led Zeppelin?
Ja, det finns ju olika teorier, men den jag fastnade för, om man får välja en, så är det ju Keith Moon, som vi snackade om tidigare, ska tydligen ha sagt att bandet skulle misslyckas och go down like a lead balloon. Lead betyder alltså bly.
Mm.
Så då menar han på att de skulle misslyckas. Det ska även... George Harrison har sagt i Beatles, men det är lite så här sketchy, kan man säga. Där man kanske ska ta till sig av det hela är väl att bandet heter Led Zeppelin för att man ville förena hårt och mjukt i musiken, kan man säga. Så Led ska stå för det hårda och Zeppelin för som en zeppelinare som ska sväva i luften då, liksom.
Mm.
För de, ja, och det kan man säga, för att de hade ju verkligen allt, verkligen gav verkligen bred sorts musik. Sen bara denna låten, det hade ju liksom världens längsta inledning och sen lugnt parti och sen hårt parti. De blandade allt, de var verkligen genier. Keith Moon, vi nämnde ju han, det var The Who's trummis som gick en spritdöd till mötes. Även sorgligt nog Led Zeppelins trummis John Bonham, väldigt likt, han gick också en sprit död till möts. Han sägs ha druckit 20 shots vodka till frukost och börk bara ökade från det. Och hittade senare på kvällen drunknad i sina spyor. Och detta satte tyvärr stopp för Led Zeppelin, men deras musik lever vidare. We'll be right back. Verb, din genväg till att bli cool.
Oh,
Sabbath, Bloody Sabbath med Black Sabbath. Vad har vi att säga om Black Sabbath då, Emil? Du är väl det stora fanet här?
Ja, det är väl därför jag är här mer eller mindre, så jag måste väl ha någonting vettigt att säga. Det är väl det första metalbandet man kan prata om i rockhistorien. Och det var ett band från Birmingham, England, som kom upp i slutet av 60-talet, början av 70-talet.
Men de började ju inte spela sån här musik, väl?
Nej, inte från allra första början. Då var det mest covers på Cream och såna band, lite mer bluesaktigt så. Men sen så fick basisten i bandet en idé. Mm-hmm. När han hade sett en skräckfilm som just hette Black Sabbath, och blev fascinerad av det här hela med att man, att folk gillar att bli skrämda, att folk gillar liksom det okulta så. Så då så riktade man in bandet lite mer åt det hållet och stämde ner gitarrer och gjorde texterna lite mörkare.
Ja, det blev ju liksom en kontrast mot den här hippiekulturen som var väldigt, väldigt stor under slutet av 60-talet och 70-talet.
Lite såhär mässig Sverige, oh peace and love liksom.
Ja, och så kommer det här och man bara, ej, vad är detta? Ja.
Absolut, det var något alldeles nytt och det var ju inte jätteväl mottaget bland folk från första början, utan det var väl mer ungdomar som lyssnade på det hela, jag vet. Det är många som har sagt så här, nya metal liksom, profiler som har sagt att det var bland det första de lyssnade på, och James Hetfield i Metallica har sagt att han lyssnade på det i smyg, för han fick egentligen inte lyssna för sin mamma.
Men så har det väl varit för alla artister, liksom Beatles, även de på början av 60-talet ansågs väl helt radikala.
Ja, lite så, alltså mycket nytt.
Om man kommer något nytt så ska man bli hatad.
Ja, det tycker jag är helt rätt.
Ja, det här var också ur musiksynpunkt inte accepterat, eftersom att det var nedstämda gitarrer och mycket riffbaserat. Riffbaserat just för att Tony Iommi, gitarristen, hade varit med om en olycka som gjorde att hans två fingrar på ena handen var av, eller ja, halvt av kan man säga, så vi kan använda proteser och kunde då bara ta tunga riff och powerackord.
Men han, ja nej, det är ganska imponerande att vara huvudgitarrist i ett så stort band och precis, då bara ha tre fingrar på, alltså den handen han tar ackorden med.
Exakt.
Ja, det är ganska fett. Men egentligen den fetaste i bandet är väl Ozzy Osbourne, eller hur är det?
Det kan man hålla med om kanske. All day long I've been your thing, but nothing seems.
Paranoid Black Sabbath.
Och Ozzy Osbourne, som sagt, vi nämnde han precis innan den här låten gick igång. Han var väl ändå den mest färgstarka personen i Black Sabbath.
Helt klart. Han växte upp med problem i skolan. Dyslexi och lite så här diagnoser, om man ska säga. Lite av en råtalang, kan man säga. En väldigt speciell röst som i alla fall inte jag har hört motstycke till innan. Och sen vet vi alla vad han gjort på senare år. Det kanske inte är så mycket att vara stolt över,
men... Han är inte riktigt det man ser i den här serien The Osbournes, som går på MTV nu. Det kanske inte riktigt är den han var.
Det har inget med det här vi just lyssnade på att göra. För det här vi just lyssnade på, det är vettiga saker, enligt mig. Paranoid, alltså albumet som är Black Sabbaths mest kända kanske, som sålde 4 miljoner kopior i USA utan att ens ha spelats på radio, säger ganska mycket.
Det är rätt imponerande, måste jag säga.
Hur länge höll Black Sabbath på sen då?
Det är ju väldigt flytande det där. Alltså Black Sabbath finns ju mer eller mindre fortfarande idag. Alltså efter att Ozzy Osbourne lämnat bandet slutet av 70-talet.
Varför gjorde han det?
Det var diverse, tror jag. Det finns, jag vet inte vem det var som sa det. Det var antingen J.C. Butler, basisten, eller trumsen som sa att alla visste att det skulle hända, att de skulle splittra det, alltså att de skulle splittras, för att de höll på med droger allihopa. De söp allihopa, de var osams, de repade aldrig till slut, och Ozzy Osbourne var ju såklart värst. Och han fick lämna bandet. Men sen så har man ju haft lite olika liksom medlemmar.
Men det här att band bråkar, är inte det lite konceptet för ett bra band, känns det som? Eller ett ibland,
bra rockband i alla fall.
Ja, verkligen. Det är ju väldigt många band som bråkar.
Alla vi har spelat idag, The Who, de var ju ASO-vänner liksom, Peter Townshend, och de kunde inte. Led Zeppelin, Jimmy Page och Robert Plant har väl haft sina fallouts ganska mycket, och nu...
Men det är ju mest först efteråt. Led Zeppelin har ju höll i samsen tills Bonham dog, kan man säga.
Ja, i och för sig.
Faktiskt.
Men just Black Sabbath har ju bråkat oerhört mycket och stämt varandra för namn och diverse.
Men de finns fortfarande.
De finns fortfarande under namnet Heaven and Hell. Heaven and Hell som råkar vara namnet på en gammal Black Sabbath-låt.
Breathe, 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 bre
Black Knight med Deep Purple.
Ytterligare ett fint exempel på hårdrocken från England.
Ja, absolut.
Deep Purple är också ett av dina favoritband, Emil, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga. Det som skiljer Deep Purple lite från de banden vi har haft med idag är att det är mycket orgel.
Ja, det är faktiskt en fräck liten. De är väl lite så här, de har väl en lite barock, klassisk stuk över sin musik. Och det borde väl framförallt på vad heter det, keyboard.
John Lord.
John Lord, ja. Så. Vad var det?
Musikvirtuos kan man säga, pianist. Har spelat mycket klassiskt innan. Deep Purple har ju även gjort uppsättningar med orkestrar också. Så det är lite mera, jag vet inte, sofistikerat är väl kanske fel ord, men det är lite mera liksom åt det klassiska hållet med mycket battles mellan gitarr och orgel.
Vi snackade innan om band som var ovänner, och Deep Purple kanske är värst av alla när det gäller att byta ut medlemmar. Det har väl till och med blivit så illa att man har varit tvungen att döpa de olika banden inom Deep Purple för olika namn, eller i alla fall Mac 1, Mac 2, eller...
Ja, just det vet jag inte, men det som du säger, det med bråk, det är påtagligt i gruppen. Jag har listan på medlemmar framför mig och jag skulle få hålla på ett tag om jag skulle läsa upp hela.
Ja, det kanske inte hinner, för det börjar, Reverb börjar gå mot sitt slut.
Ja, precis. Och idag har vi ju kört den engelska andra vågen, som vi gillar att kalla det. Engelsk hårdrock.
Precis.
När det är som bäst.
Som tog över USA under 70-talet. Och heter det... Ja, nej, men bra låtar. Sköna låtar. Lite The Who, lite Led Zeppelin, lite Black Sabbath. Och här i slutet Deep Purple. Och vad är några avslutande ord? Vad säger du, Emil?
Ja, jag får tacka för att jag fick komma hit.
Ja, exakt. Och
tack för att du var med.
Tack.
Så om man ska göra rockmusik ska man vara ovänner.